Vi är ju mitt uppe i våran serie som vi kallar för Röster från en annan tid. Vad är det här för röster vi talar om? Jo, men det är ju 6 söndagar med 6 stycken profetröster från Gamla testamentet. En profet, en människa egentligen enkelt, så är det en människa som har fått ett budskap från Gud att dela med sig av till andra. Och de här har ju fått ett budskap från Gud, och Haggai då, som är dagens bok, dagens tema, är en av dessa som finns bevarad åt oss i Bibeln. En av 12 profetbokens böcker, eller småprofeterna som vi ibland kallar dem. De är lite svårare att hitta än Jesaja och Hesekiel. Det är för att de är lite kortare. Haggais bok är 2 kapitel. En av de kortare i hela Bibeln, får vi ju säga. Men ändå så finns det någonting i den här texten som, trots att det är en helt annan tid, kan säga någonting till oss. Och det är det jag önskar och hoppas att det ska göra idag. Vi hoppas också att den här serien liksom ska få upp lite våra ögon för Gamla testamentet, som, trots att det också ibland är svårt att förstå, kan tala till oss och betyda någon skillnad i våra liv. Kanske särskilt om vi försöker se den större bilden. Och där är Haggai en del av det. Jag kommer inte liksom göra ett bibelstudium nu där vi tar vers för vers och pratar om allt vad det betyder. Vi kommer, även fast det är bara 2 kapitel, så läser vi inte hela idag. Hoppas några har gjort det redan innan. Någon kanske tänker att, men det ska jag göra nu efteråt. Gör det. Det är värt. Men det finns en sak som jag bara vill lyfta med Haggai i början här. Och den är lite speciell, den här boken, för att den väldigt tydligt daterar när det här hände. Om vi tar fram den första texten här på skärmen, som är från första versen, första kapitlet i Haggais bok, så ser vi att det redan liksom står från början om Darius, eller Darius, eller Darius, eller Darius, eller vad man nu vill säga, men i kung Darius andra regeringsår. Så då vet vi att det är 520 år före Kristus föddes. Och det står till och med på dagen. 6:e månaden, på första dagen. Och det här är intressant av 2 skäl egentligen. Att det är ganska ovanligt att vi har så tydliga dateringar i Gamla testamentets profetiska böcker. Men det gör också att det finns någon historisk liksom exakthet i det här. Det hände verkligen då, den dagen. Det går att gå tillbaka till det och se det. Men han utgår också från persiska kungen. Darius är inte judakung. Vanligtvis så säger man, daterar man Bibeln, liksom sina böcker och utsagor, så att säga, utifrån vem som var kung i Juda eller Israel. Eller kanske både och på den tiden. Men det här är den persiska kungen. Och det var ju så att Israels folk, det judiska folket, hade varit fångar i Babylonien. Babylonien hade kommit och tagit över Israel, Jerusalem, och tagit ledarna framför allt och tagit dem till Babylon, alltså ut från sitt eget land. Sen hade då persiska riket tagit över babylonierna. Det var inte helt ovanligt på den här tiden att liksom mark bytte ägare, så att säga. Att ett rike kom och tog över ett annat. Och perserna var lugnare och snällare, kanske vi skulle säga. De lät judarna åka tillbaka. Så år 520 är detta. Några år tidigare så hade de fått återvända, närmare bestämt 18 år tidigare, hade judiska folket fått återvända till Judaland, till Israel, till Jerusalem. Och så hade de kunnat få börja bygga upp det igen. Och vi ska läsa det här då, texten som ligger på här. Första versen och första kapitlet i Haggai. I kung Darius andra regeringsår, i 6:e månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sa: så säger Herren Sebaot. Detta folk säger: tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa: är det då tid för er själva att bo i panelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Vi pausar där. Gud talar till ledarskapet framför allt genom Haggai. Han vänder sig till den politiska ledaren Zerubbabel, som är ståthållare, alltså som har fått uppdraget från persiska kungen att liksom ta hand om det här nu. Och så vänder han sig till överste prästen, det andliga ledarskapet, Josua. Och så säger han om detta då: de har börjat bygga upp landet, det är bra. De har fått börjat bygga upp templet, vet vi. Guds hus, som det står i texten. Mitt hus, säger Gud. Det har de börjat med för 18 år sedan när de kom tillbaka. Det hade nämligen blivit förstört 66 år tidigare när de blev, eller efter ett tag efter att de hade blivit bortförda, så hade Babylonien också förstört judarnas tempel. Och Gud vill att de ska bygga upp det igen. Men de har väntat då i 16 år, mycket siffror här nu med år fram och tillbaka. Men 16 år hade de tagit paus med bygget på templet. Och så säger Gud att folket säger att det inte är tiden. Men Gud vill något annat. Gud tycker att det är tid. Templet ska byggas. Och så motiverar han det här med: titta på hur det går för er. Det judiska folket, vet ju vi, det är ju liksom det utvalda Guds folk som han har fått gett ett särskilt uppdrag till, att därifrån ska frälsningen komma till hela världen. De har ett särskilt uppdrag, men de har också särskilda förväntningar på sig utifrån det här uppdraget. Gud önskar så att han ska få vara central i deras liv. Men de har gång på gång vänt Gud ryggen. De har gång på gång fått löftet från Gud att om ni vänder er till mig, om ni håller er till mig, så kommer ni få mitt beskydd, min hjälp, min välsignelse, det kommer gå bra för er. Men de fortsätter att vända ryggen åt honom. Är det någon som känner igen det här i sitt eget liv kanske? Gud kopplar liksom torkan, skördar som slår fel det här året, till att de har inte byggt upp templet. Och jag tänker, så här kan det ju vara. Gud lovade att ta hand om sitt folk. Men om de hela tiden vänder honom ryggen, så vill de ju inte att han ska vara centrum i deras liv. Och därför så låter han saker ske som inte skulle skett annars, tror jag. De tänkte att de skulle klara sig själva. Men så säger Gud: gå upp till berget, hämta virke och bygg mitt hus, så ska jag visa min härlighet. Och det här är liksom Haggais bok i ett nötskal på något sätt. Bygg upp mitt tempel. Bygg upp mitt hus. Det här är temat i Haggais bok. Det är templet. Det är att de ska bygga hans hus igen. Och jag tänker, därför behöver vi liksom tänka lite och prata lite om vad templet är. Haggai profeterar samtidigt som Zakaria. Zakaria är boken efter. Också en av de här små profeterna. Han är lite lättare att hitta, för det är väl 14 kapitel i Zakaria, eller vad är det? Så det brukar vara lite så här. Ja, 14, precis. Lite lättare. Men de är samtidigt, och båda de två nämns i Esra bok. Esra är en bok som finns tidigare i Bibeln, men som är liksom en historisk beskrivning av när de byggde upp templet. Så där nämns de här två. Och templet, det var ju väldigt viktigt för det judiska folket. Och det är det än idag. Nu har de inget tempel. Ni vet, på tempelberget, på den platsen där deras tempel har stått, där står en moské nu i vår tid. Men det är fortfarande viktigt för dem med den platsen och det templet som en gång stod där. När man åker till Israel och så är man där i Jerusalem på en fredagkväll när sabbaten kommer, då är det världens hålligång vid västra muren. Har ni hört talas om västra muren? Ibland kallas den för klagomuren. Men det är en plats dit judarna söker sig ofta för att be. Och när det är sabbat så går de dit och firar och har fest. Och vid stora högtider ännu mer. Det är liksom dans och sång och musik och det är party, party. Så det är väldigt viktigt för dem med den här platsen. Varför är det det? Jo, för att det är där Gud kommer till människorna. Det är platsen där Gud är. För judarna så är det fortfarande det. Att det är i Jerusalem på den platsen där det är så nära de kan komma. Där templet en gång stod. Där är Guds närvaro liksom lite extra är deras tanke. Och vi vet ju att särskilt, har du koll på templet? Det kanske du inte har, men det finns ett innersta rum i templet som är, det kallas för det allra heligaste. Dit in kunde bara en överste präst gå en gång om året. Och det måste ske med en speciell procedur i ett speciellt tillfälle. Det får inte vara liksom hur som helst man kommer in i det allra heligaste. För där inne är Guds närvaro så stark att då skulle man dö. Dramatiskt, eller hur? Om man inte var helt ren och helig så dör man där inne. Och då behövdes den här proceduren. Och då tänker jag så här, om templet är så stort, så viktigt för judarna, så är Jesus svaret på alla frågor i söndagsskolan. Han är större och ännu viktigare för oss. Och jag ska förklara vad jag menar. För Jesus, han är Emanuel, Gud med oss. När Jesus kom till jorden och gick omkring så var han Guds närvaro på jorden. Tidigare har aldrig funnits en så stark centrerad närvaro av Gud på jorden som det gjorde när Jesus kom. Där var Gud. Han var Gud samtidigt som han var människa. Så när han gick på jorden så var det Gud själv. Hans närvaro. Men vad hände när man kom nära Jesus? Då dog inte människor. Då är det tvärtom. När du kom nära Jesus, sjuka blev friska. Döda fick liv. Det var tvärtom. Fallna, brutna, trasiga, nedtryckta människor blev upprättade. Så Guds närvaro på jorden var i templet. Haggai beskriver, templet är så otroligt centralt och så otroligt viktigt. För Guds närvaro var där. För oss, Jesus, där är Gud. Han säger till och med om sig själv i Johannes 2. Låt oss läsa i vers 19. Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. De trodde han talade om templet. Byggnaden. Han talade om sig själv. Han talade om sig själv som templet där Gud finns. Och när han sedan dör och uppstår så är det ju precis det här han gör. Han reser upp det igen när han uppstår på 3:e dagen. Men en annan sak som sker när han dör som har med templet att göra är att förlåten bryts mitt itu. Förlåten var det som hängde för liksom i vägen för att du skulle kunna komma in i det allra heligaste. Förhanget var det som man behövde liksom dra undan när överste prästen skulle gå in där en gång om året. Det bryts mitt i tu när Jesus dör. Och vad betyder det? Jo, att vägen för dig och mig in i Guds närvaro är öppen. Så vi behöver inte åka till västra muren för att komma nära Guds närvaro. Vi söker oss till Jesus. Och jag tänker att Haggais bok är en bok som hjälper oss att förstå hur viktigt templet är. Och därmed hur viktig Jesus är. För det är Guds närvaro. Vi tar det här ett steg till. För att om nu Jesus är så stor och viktig, Guds närvaro på jorden. Kom, nu blir det uppdatering. Jesus säger att det är bättre för mig att jag går bort, för då kommer den helige ande till er. Vi har dessutom fått den helige ande. Den helige ande, liksom när Jesus lämnar jorden, snart är det Kristi himmelfärd. Då minns vi detta att Jesus faktiskt lämnat jorden. Men vet ni, 10 dagar senare, då har vi pingsten. Den helige ande kommer till dig och mig som en gåva, Gud själv till oss. Han är Guds närvaro på jorden nu. Och ännu mindre kan vi tänka då att vi behöver åka till västra muren. För Guds närvaro finns alltså i oss, i dig, i mig och mitt i vår gemenskap. När Paulus skriver till församlingen i Korint så skriver han om att det finns synd som man gör med kroppen. Och det påverkar din ande. Korintierna tänkte väldigt mycket att ja, men det jag gör med min kropp, det är liksom frånkopplat tron och andligheten. För det är bara anden. Det fanns en väldigt, som vi liksom ett fint ord kallar gnostisk. Gnosticism, en sån tanke att anden och kroppen var särskild från varandra. Men Paulus berättar att vi är en helhet. Din kropp och din ande hör ihop. Och det gör han genom att säga så här, eller skriva så här i 1 Korintierbrevet 3, vers 16-17. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och när jag läste det här och så har jag liksom läst Haggai och så bara, ja, fattar jag hur stort det här är? Att Paulus som själv är jude skriver att nu är ni templet. Det har gått från att vara den byggnaden där någonstans till att vara ni. Det är vi som har tagit emot anden. Han bor i oss nu. Gud själv, skaparen av universum, han som har all makt i världen genom hela historien. Han bor i dig och i mig. Vi är hans tempel. Vi är liksom platsen där Guds närvaro är. Det är så otroligt stort. Och det blir ju liksom det här, vad utmanande det är också. För som Gud säger till folket genom Haggai att om ni tar hand om, alltså visar ni för mig att ni tycker jag är viktig, så gör ni det genom att bygga mitt hus. Ta hand om den plats där jag bor. Det är egentligen det som Gud säger till folket genom Haggai. Ni måste ta hand om min boning, för då visar ni att ni bryr er om mig. Och vad jag gör och vad jag har. Det gemensamma, inte bara ert eget. Och så blir det liksom, just det. Hur gör jag? Hur tar jag hand om mig själv, mitt eget liv? Det som jag brottas med, det som är min kamp, det som är min kropp och min själ och min ande. Hur tar jag hand om det? Hur hjälper jag mig själv att må bra? Och hur kan jag också vara det gentemot andra? Folket säger att det inte är tid nu för att bygga Guds hus. Tempelbygget hade varit igång men stått stilla i 16 år som jag sa. Man kan göra mycket på 16 år, men de hade inte gjort något med huset, templet. Man har gjort mycket själva på sitt eget. De bor i panelklädda hus, står det. De hade jobbat med sina egna, med sitt eget liv. Och jag tänker det här att de har lätt, och så nu var det liksom svält förmodligen, eller kanske inte svält, men skörden hade i alla fall slagit fel. De har dåligt för mat, med mat och sådär. Och kanske tänkte de, nej, nu, det är så dåligt år, nu är det verkligen inte tid att ta tag i det där gigantiska projektet att bygga templet. Det är ju inte tid nu, absolut inte. Vi måste ju sköta vårt eget nu, se till så vi får mat och allt det här. Och så kan vi också tänka. Att vi tänker att ja, men, nej, men nu är det inte Guds tid. Nu är det inte tid för mig att satsa på Gud. Jag har ju alla de här grejerna och omständigheterna som är, sätter käppar i hjulet för mig. Jag kan inte göra det nu. Jag kan inte lägga fokus på de sakerna nu. Eller hur? Ja, men jag är ju arbetslös nu. Jag har ju det här. Eller jag är sjuk. Eller jag har ju ont där. Eller jag är trött. Eller jag är ju... Ja, vad det nu kan vara. Man får ju vara alla de sakerna. Jag hoppas ni förstår att jag tänker det. Men allt det kan göra att vi tänker att det inte är Guds tid att göra något i mitt liv. Därför att allt. Men Gud, han har ett annat perspektiv. Guds tid är Guds tid. Och det är inte våran tid, utan det är hans tid. Så när han vänder på det här och tänker, ja, ni säger att det inte är tid nu, men jag säger att det är tid nu. Och det han gör, han vänder liksom perspektivet. Och jag tänker att om de ordnar tempelbygget så kommer det att vända för folket. Och jag tänker det här, att jag känner igen det här också på någonstans i vad Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 6. Jesus säger i vers 31-34, Matteus 6. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och jag tycker att Guds poäng i Haggais bok och Jesus citat är liknande här. Det är liknande poänger. Vänd dig till Gud först och främst och det kommer hända någonting annat i ditt liv. Någonting som är bättre. Jag tror inte och det står inte att allt kommer bli perfekt. Det står inte att alla dina problem kommer försvinna. Men det står att du kommer få allt du behöver. Allt det som du söker efter och du oroar dig över kommer du att få hitta och finna. Vi kommer fortfarande råka ut för lidande. Vi kommer bli sjuka och tron kommer inte lösa allting. Men jag tror att Gud välsignar när vi går till honom först. Och en välsignelse från Gud, det är inte alltid det vi tror att det är. Jag tror ibland, gör jag så här och så ber jag till Gud och så kommer han välsigna mig med det här. Men så visar det sig att det är något annat som sker i mitt liv. Och så tittar jag tillbaka i efterhand och tänker, det var ju välsignelsen. Det var inte det jag trodde skulle hända, utan det var ju det som faktiskt hände sen. Och ibland kan det vara perioder av långt lidande som vi i efterhand tittar tillbaka på och ser att Gud välsignade mig i det. Kanske inte lidandet var Guds välsignelse, men i det så fanns någonstans Guds välsignelse. Och det är det jag tänker på när jag hör det här. Sök Guds rike först så kommer du få. Jag tänker också att det hjälper mig att få en annan prioriteringsordning i mitt liv. Att om jag söker Guds rike först så blir det inte så mycket jag, mig och mitt. Mitt eget, det jag själv bygger. Jag behöver fråga mig om och om igen. Och du kanske känner igen dig i det. Bygger jag mitt liv bara för att jag ska få det så bra som möjligt? Eller bygger jag för Guds skull, för Guds rike, för andra människor, för församlingen? Folket fick uppmaningen, bygg mitt hus. Och utifrån det så kommer det hända någonting. Ni kommer bli välsignade. Ni kommer se att det händer någonting nytt. Det kommer bli bättre för er. Och jag tror att det kan gälla dig och mig också. Om vi bygger Guds rike först så kommer det bli bättre för oss. Kanske inte exakt på det sätt som vi tänker, föreställer oss, hoppas, men på Guds sätt. Om vi går tillbaka nu till Haggais bok, vers 12 kan vi läsa. För vad händer när Gud har utmanat folket på det här sättet? Jo, men då står det så här: Zerubbabel, Shealtiels son, överste prästen Josua, Josadaks son, och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos överste prästen Josua, Josadaks son, och hos alla de som var kvar av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaot, sin Guds hus. Långa meningar här. Det gick någon månad, efter 16 år så bara gick det kanske någon månad så började de jobba. Då kom det igång. Undra hur lång tid bygglovsprocessen tog på den tiden. Det kanske var Gud som var högsta beslutande instans. Så att när han hade sagt och gjort kunde de bara göra och köra, eller hur? Bygget blev klart på 4 år. Så stod templet färdigt år 516 före Kristus. Det hade stått stilla i 16 år. De hade kunnat gjort klart det på 4. Jag är lite imponerad. Det är liksom, med tanke på storleken på bygge och brist på maskiner som vi har idag, och så där, så är 4 år är ganska snabbt. Det är bra jobbat alltså. Det hade tagit längre tid nu för, med tanke på alla beslutsprocesser och sånt. Alla leveranser som hade tagit slut på olika grejer, eller hur? Ja. Haggais bok fortsätter med flera så här daterade hälsningar. Den här dagen i den månaden säger Gud så här. Och så kommer den i kapitel 2 och vers 5 och 6. En väldigt fin uppmuntran till sitt folk. Det står så här: arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Det löftet gav jag innan jag drog ut ur Egypten. Och min ande är mitt ibland er. Var inte rädda. Guds ande var med redan där. Guds ande finns i dig och mig just nu. När vi läser vidare i den här boken så ser vi att Gud påminner igen om det, att han är med. Men i den sista hälsningen vi får i vers 24 så är den riktad inte längre till hela folket, utan nu är hälsningen riktad till Zerubbabel. Och det är egentligen liksom vers 21 till 24. Och då står det där om Zerubbabel att Gud ska göra honom till, som på se på tredje raden, göra dig till en signetring, för jag har utvalt dig, säger Herren Sebaot. Zerubbabel, jag vet inte hur man säger. Han var inte vem som helst. Zerubbabel är ättling till kung David. Han var släkt till honom och han var också förfader till Jesus. Genom att han var pappa tillbaka på något sätt. Till Josef, Jesus jordiska pappa eller mänskliga pappa eller adoptivpappa eller vad vi nu ska kalla honom. Så Zerubbabel alltså nämns i Jesus släktregister i Matteus 1. Där står han. Och bilden med signetringen betyder förmodligen att Gud liksom menar att Zerubbabel på något sätt personligen i sin roll som deras ledare, alltså deras kung just nu, ståthållare. Han är i sig själv i den rollen också ett tecken på Guds närvaro. Och det är en väldigt intressant koppling till just David. För att David var ju en väldigt speciell kung i det israeliska folket. Han var deras liksom största kung. Han fick många så här ord till sig om att ditt rike ska stå kvar för evigt och din tron ska vara för alltid. Och båda de här ledarna har ju dött, David och Zerubbabel. Deras rike som det var då finns inte kvar. Men det pekar på är ju den andra kopplingen till Jesus. För det riket som Jesus kom med när han dör och instiftar ett nytt rike, där har vi någon som sitter på tronen för evigt. Jesus instiftar Guds rike, ett rike utan fysiska gränser, utan jordisk kung som dör. Utan han är kungen. Han är kungen för alltid. Och det här är en liten parentes, men jag tycker den är viktig i det här sammanhanget, i den här boken. Att här får vi någon som får ett tilltal från Gud, en ledare som, där Gud liksom säger, du är någonting speciellt, jag har utvalt dig. Du kommer stå kvar. Men det är inte för att han personligen kommer stå kvar, utan det är för att peka på Jesus som en gång ska komma. Och han är kung för evigt. Hans rike tar aldrig slut. Och där blir du och jag inbjudna. Och då kommer jag liksom tillbaka till det här igen. Om kungen är tecknet på Guds närvaro på jorden, då är Jesus det mycket mer och ännu större. Han är vår kung för evigt. Så om jag ska sammanfatta vad jag tänker att Haggais bok handlar om, så är det, ja, men det handlar om templet. Det handlar om Guds närvaro på jorden. Och när vi läser Bibelns, när vi läser in Haggai i Bibelns stora berättelse, så ser vi att templet är en bild på Jesus. Och också en bild på dig och mig och församlingen. Att vi är nu, vi har nu Guds närvaro på jorden idag i oss. Och Gud, han utmanar folket, ta hand om templet. Ta hand om dig själv. Du som är Guds tempel. Och jag tänker också att Gud utmanar liksom till att tänka att det är inte bara du och jag själva, individerna. Vi har gjort det så mycket till oss som individer. Men att Gud bor i oss betyder också att Gud bor i oss. Som gemenskap, som församling. För om vi tänker att Jesus kropp var templet. Vem är det som är i Kristus kropp just nu? Det är vi tillsammans. Det är inte du i dig själv, utan det är vi tillsammans. Så vi är templet, du är templet, vi är templet. Förstår ni? Båda tankarna kan vi ha samtidigt. För vi har anden i oss, Guds egen närvaro. Och Haggais bok påminner oss också om det eviga riket, Guds rike, där Jesus är kung. Där vi blir inbjudna till ett evigt liv, men där vi också blir utmanade till att söka Guds rikes bästa redan nu här i livet. Så jag tänker att min första, liksom nu jag avslutar här, så vill jag bara uppmana er att se på dig själv som ett Guds tempel. Och då ser man inte ner på sig själv och tänker vad hemskt och dålig jag är. Utan då ser man och förstår att ja, det finns någonting mycket speciellt i mig. Gud själv. Du är en person som bär Guds närvaro i dig själv. Och glöm inte att vi är det tillsammans. Så de människorna du ser runt omkring dig här idag, vi är Guds tempel tillsammans. Guds närvaro på jorden finns i församlingen, finns i den här lokalen, finns på din arbetsplats för att du är där. Bygg på det gemensamma, bygg mer på det än det som är ditt eget. Och så tror jag faktiskt att jag snor någonting från Antons predikan som han kommer att ha om 2 veckor. Det är inte ofta jag snott från någon predikan som kommer snart. Utan ofta snor man från någon som har varit redan. Och det gör jag ganska ofta. Men nu kommer jag sno av Antons predikan 2 veckor. För då kommer han predika från profeten Joels bok. Och då säger jag så här. Låt dig uppfyllas av den helige ande.